Påsken närmade sig. Och redan hade makthavarna inne i Jerusalem börjat diskutera om denne Jesus skulle komma. Hur man skulle bete sig. När borde man gripa honom? Borde man kanske se till att få honom avrättad? Redan var de tragiska förberedelserna startade. Men i en förort, en bit ifrån, satt Jesus hemma hos några goda vänner och njöt av en middag. Vi vet inte mycket om de goda vännerna. Simon hette värden. Han hade varit spetälsk. Kanske var det så att han hade blivit befriad från Jesus och därför ville bjuda Jesus på middag och tacka honom. Vi vet inte mycket. Men han kallades i texten för Simon den spetälske. Och när man har det som trevligast så kommer en objuden gäst. En kvinna. Hon känner sin Jesus. Och hon kommer för att hylla honom. Vem var hon? Vad ville hon? Vad gjorde hon? Vi vet inte det heller riktigt. Vi vet inte mycket om Simon. Och vi vet inte mycket om den här kvinnan. Men traditionen säger att det var Maria Magdalena. Maria från Magdala. Hon som hade levt ett slarvigt liv men blivit förlåten av Jesus och ville komma och ge honom sin hyllning. Hon återkommer i evangelierna som en av kvinnorna vid den öppna graven på påskdagen. Jag ska inte säga att det var hon, men det finns traditioner som säger det. Och det frestar mig ändå att prata lite om Maria Magdalena, för det är ett intressant öde. Utanför Bibeln finns det massor av berättelser om henne. Hon beskrivs som Jesus speciella väninna. Hon beskrivs som lärjunge. Hon beskrivs till och med någonstans som apostel. Hon, efter Jesu uppståndelse och församlingens bildande, så färdades hon en bra bit hemifrån för att vittna om frälsaren. Hon kom längre bort. Paulus kom till Rom. Men Maria Magdalena lär ha kommit ända till Sydfrankrike. Och hon lär faktiskt ha sin grav i Marseille. Hon utsågs tidigt av katolska kyrkan som helgon. Det finns mycket att berätta om henne. Det finns många sekter i kyrkohistorien som byggdes omkring henne som apostel. Det finns till och med rykten om att hon var Jesu hustru. Mig störde inte, men kyrkan störde det. Och så småningom så kom ju kyrkan under ett europeiskt inflytande och började rensa upp i sin kvinnosyn. Och då fick Maria Magdalena-texterna vika åt sidan för de manliga texterna. Och de kvinnliga vittnena vika åt sidan för de manliga apostlarna. Om det nu var hon eller inte, om de traditionella berättelserna, legenderna är sanna eller inte, det är inte budskapet idag. Vad vi vet och vad som är viktigt, det var att det var en kvinna som hade fått kärlek till Jesus och ville hylla honom. Som kommer och gör det på sitt speciella sätt. Blir kritiserad men sätter sig över kritiken för att visa sin kärlek till Jesus. Hon smörjer hans hår med en dyrbar, välluktande nardusolja. Vad är innebörden? Ja, Jesus säger att hon smorde honom till hans begravning. Men kvinnan tänkte nog inte så. Jag är övertygad om att när hon kom och smorde hans huvudhår med olja, så var det för att hon ville kröna honom till sitt livs konung. För det var ju den gamla kröningsseden ända sedan kung Davids tid, att man smorde kungen. Kristus betyder den smorde. Hon gjorde Jesus till Kristus. Hon ville bevisa att Jesus var hennes frälsare, hennes konung, hennes livskung. Och då gör hon den här märkliga. Och nu ska vi se på vad hon gav. Det står i flera evangelier så noga angivet. En flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Låt oss använda flaskan med balsam som, ska vi säga, metafor på dagens budskap. Och börja med att det står att hon hade brutit upp flaskan, så gav hon allt sammans. Det var alltså inte några symboliska droppar. Vi rör oss mycket med symbolik i kristenheten. Några droppar vatten kan betyda förvandling i symbolik. Men här var inte, ska vi säga, symboliskt, utan hon gav allt sammans. Låt oss fundera lite på vad det kan innebära för dig och mig. Att ge Jesus allt. Att inte ge Jesus symboliska delar ur mitt liv. Eller några timmar. Eller några delar av mitt liv. Utan att hylla honom genom att ge allt. Allt åt Jesus jag uppgiver. Har du gett ditt allt åt Jesus? Är allt sammans i ditt liv en hyllning till honom som din konung? Eller är det bara delar? Det fanns en gång i tiden en finsk frälsningsofficer som blev mycket berömd i världen. Hon blev missionär. Och när hon hade slitit ut sig i sin tjänst och kom hem, så blev hon litteraturvetare och poet. Det är en del som blir så på gamla dagar, vet ni. Och så skrev hon, en underbart vacker bekännelse som började: jag är given åt dig, inte lånad, o min frälsare kär. Hon hette Birgit Klockars. Att hon gav sitt liv åt Jesus kom att kosta henne ett stort lidande och ett mycket märkligt tungt liv. Men hon tog inte tillbaka. Jag är given, inte lånad. Hon fick order från Finland till Kina, som var kristendomsfientligt land. Hon fick order att leda ett barnhem. Hon tvangs att ta med barnen och fly ut i bergstrakterna och gömma undan barnen, för många barn i kristna barnhem blev dödade, halshuggna, torterade när revolutionen kom. Och Birgit och hennes assistenter vandrade i bergstrakterna tillsammans med de här småbarnen, bar dem, hjälpte dem framåt. Frälsningsarmén hade gett henne ansvar för en grupp barn. Och hon följde dem, ska vi säga, in i döden. Nedbruten kom hon sen så småningom tillbaka till sitt hemland. Hon fick så småningom också en ny hälsa. Hon fick ett arbete på Åbo och akademi. Och hon började skriva om sitt liv och skriva sina dikter. Jag är given åt dig, inte lånad. Hon hade kunnat be att få åka hem när det började blåsa till storms. Hon hade kunnat avbryta sin missionsgärning och lämna barnen åt sitt öde när regeringen ville det. Men hon var given, inte lånad. Hon fullföljde sitt uppdrag tills hälsan brast. Hörrni, vi bör öva oss ibland i att ge Jesus allt sammans. Inte bara delar. Vi bör ibland sätta oss ner och fundera. Är det sant när jag säger till mig själv eller till andra att jag har gett Jesus allt? Det är så lätt att säga. Det är så lätt att sjunga. Det är så lätt att minnas att jag böjde mina knän en gång i tiden och sa det. Men är det sant? Är det genomtänkt? Är det bottenärligt? Det är en fråga från idag. Så står det om den här balsamen att den var dyrbar. Det berättas lite olika om den här balsamen, den här oljan. Varför hon hade den. Och något av de svaren man kan få är att kvinnor sparade det här för att ha till sitt bröllop. Då bruden skulle, ska vi säga, vara väldoftande och attraktiv på alla sätt. Och det var också en skatt, en bankbok som man tog med sig, för det var mycket värt. Ungefär en årslöns värde var det i flaskan. Det fanns en finansminister i Sverige en gång som sa att Anne Wibble, Bertil Ohlins dotter, som sa att hon önskade att alla svenskar hade en årslön sparad som buffert. Det hade den här kvinnan. Hon hade en årslön sparad som buffert i en flaska med dyrbar olja. Någon värdesätter det kvickt till 300 denarer. På några sekunder ger hon allt det dyrbara till Jesus. Låt oss säga så här. Vårt förhållande till Kristus bör vara dyrbart. Inte billigt. Inte slarvigt. Inte ytligt. Inte hemtamt. Utan ett förhållande där värdet bevaras. Vi behöver värdesätta Jesus mer än allt annat i våra liv. Lärjungarna, kanske Judas, som var kassör, sa att det där var ju en dumhet. Att ge en spontan gåva till Jesus på det sättet, det hade ju varit mycket bättre om hon hade låtit oss ge de här pengarna som pengar till fattiga. Och Jesus säger att hon gjorde vad hon kunde. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Att ge en spontan gåva av sitt överflöd till fattiga, det låter ju väldigt fint. Men dels hjälper det inte mycket, en droppe i havet. Dels när vi ger till den fattige så kanske det känns mera, inte att vi har gjort en insats, utan vi känner att vi har varit präktiga och duktiga och vi kanske, ska vi säga, gör det mest för att stilla vårt eget samvete. Frälsningsarmén betonar att vårt engagemang för de utsatta ska vara en del av vår hyllning till Kristus. Vi gör det, vi ställer upp för människor därför att vi älskar Jesus. Så bör det vara. Relationen först till Jesus. Så till mig själv och mitt eget hjärta och mitt eget inre. Så till omvärlden. Så var det med Birgit Klockars. Hon värdesatte Jesus och gjorde enastående insatser för sina barn. Vår religion ska vara dyrbar för oss. Dyrbar äkta nardus. Vår religion ska vara äkta. Det är det enda människor förväntar av oss. Det är det enda omvärlden känner av. Omvärlden lyssnar inte till våra stora ord. De vill känna att det är äkta. Religion blir så ofta ord eller symbolik. Och ofta ekar ord av tomhet och falskhet. Orden måste motsvaras av någonting i hjärtat. Annars är det skramlande tunnor, skrällande symboler, tomhet, falskspel. Och vi bör ibland sätta oss ner och fundera igenom. Är mitt engagemang, min bekännelse, mitt leverne, är det verkligen äkta? Är det gammal vana? Är det fostran? Är det socialt sammanhang? Eller är det äkta kärlek till Jesus? Kan vi se skillnaden? Kan vi märka skillnaden och rätta till i våra liv? Törs vi gå in i ett tungt tankarbete ibland och fråga, är det här av äkta kärlek det jag gör? Är min tro dyrbar och äkta? Eller är den ett skådespel? Det gör ont att tänka efter ibland. Men vi har en plikt mot oss själva att göra det. Och så ett ord till då som vi kan använda som metafor. Den var välluktande. Rummet fylldes av väldoft. Parfymdoften ifrån nardusen spred sig över rummet. Nardus är ett starkt väldoftande ämne. Den växte inte, fanns inte där, utan nardusen kom ifrån Centralasien. Eller ännu mer, ännu bättre nardus bort ifrån Kina. Men hon hade den importerade parfymen och hon spred väldoften. Äkta kristendom märks av omvärlden som en väldoft. Som något positivt, som något behagligt, som något attraktivt. Något som har en påverkan på omvärlden. Doftar rummet lite skönare därför att du och jag är där? Förra gången tog jag och berättade ett roligt minne från Nora. Och liksom avbröt mig. Men nu ska jag avbryta min predikan och berätta från Kumla. Jag var ju ung frälsningssoldat i Kumla. Och det var en väldigt religiös kår. I Närke är ju alla religiösa, det vet ni ju. Och där var ju allting syndigt. Parfym var ju oerhört syndigt. Strängmusikanterna var väldigt noga med att, ska vi säga, ta avstånd ifrån allt konstlad väldoft. Ända tills den unga strängmusikledaren kom en tisdagkväll på en övning och spred väldoft över hela plattformen. De äldre tanterna blev chockerade. Jag som ung tonåring blev förvirrad. Ska jag hålla med de gamla tanterna eller ska jag tycka att det var skönt? Hur ska jag uppleva det? Jag var ju radikal tonåring och jag blev lite ställd. Men samtidigt tyckte jag det var skönt. Samtidigt luktade det ju gott. Och så småningom så lärde jag mig. Och så småningom så började tanten också ha några droppar bakom örat när de kom till strängövning och till söndagskvällar. Och så småningom så var det en helt annan doft över plattformen än vad det varit i tidigare generationer. Det är bara som en parentes. Det finns en andlig effekt av dyrbar äkta kristendom. Den bryter kanske från mängden. Den kritiseras. Den förstås kanske inte, men den attraherar. Och den där attraherande kristendomen vill jag påminna om med ordet om välluktande. En flaska dyrbar, äkta, välluktande nardusbalsam. Och när hon har gjort det här, och när man har kritiserat henne, så säger Jesus: vad hon kunde, det gjorde hon. Och överallt i världen ska man komma ihåg den här kvinnan. Och överallt där evangelium förkunnas ska hon nämnas. Och så gör vi här idag. Så stort är inflytandet av hennes kärlek. Så stort är inflytandet av dyrbar, äkta kristendom. Det sträcker sig utanför rummet. Det sträcker sig in i framtiden. 2000 år efter middagen hemma hos Simon den spetälske talar vi varma ord om vad kvinnan gav sin herre. Så långt når vällukten av ens liv som är helt givet åt Herren, icke lånat. Så dagens fråga är enkel. Men den skär under ytan i våra liv. Den är inträngande, men den är enkel. Älskar du Jesus? Utser du honom till ditt hjärtas konung? Ger du honom allt sammans? Mycket enkel fråga, men så svår. Vi tar den igen. Älskar jag Jesus? Ger jag honom allt sammans? Är han högsta värdet i mitt liv före allt annat? Amen.